Så, välkomna tillbaka i den här snabba, förändliga tiden. Nu hoppar vi från open source till Internet of Things, IoT. Det kanske inte är så långt hopp överhuvudtaget skulle jag säga. Och med mig har jag två gentlemans här. Benny Sundholm, välkommen hit, och Rickard Lind. Och så har jag en expertkommentator som jag precis faktiskt hijackat, Barry O'Reilly. För att om jag säger något tekniskt fel så är det han som får på nöten. Så välkomna hit, vi kommer att prata nu om Internet of Things. Så Benny och Rickard, ni sitter riktigt i smöret på något sätt, va? Benny, och du ska berätta det, men kanske ska presentera dig först själv.
Ja, Benny Sundholm heter jag. Jobbar som CEO på Standard Solutions Group. Ett gammalt bolag som ägs av skogsindustrin, de sex största bolagen. Och vårt fokusområde är att standardisera, paketera tjänster för att förenkla, förbättra industrin i Sverige. Och där IoT har blivit en del i den förflyttningen, om man säger då, IT-mässigt.
Rickard, du är ju IoT-huvudet här i Sverige, kan man säga.
Ja, lite åt det hållet.
Jag ska hälsa från din farmor förresten.
Tack. Ja.
Men berätta mer.
Ja, alltså förra året vid den här tidpunkten så stod vi och pratade lite så här, vad är IoT, och liksom lite så här ser legolådan ut för IoT, och det är komplicerat och det är jobbigt och det är, men har möjligheter. Idag står vi i ett annat läge. Vi har alltså 10, 20, 30, 40, 70 kunder ute som alla är i något stadium av projekt, pilot, plan runt riktiga så att säga IoT-lösningar med därtillhörande processförbättringar. För det är liksom IoT är medel för mål. Det som är enablen eller liksom skaparen av det här, det är ju vår Azure-plattform. Det är ju grundläggande. Till exempel det som Benny gör då på SSG bygger ju då på de här komponenterna i Azure som möjliggör IoT-lösningar. IoT-hubben, Stream Analytics, alltså eventhantering och så vidare. Så att vi är ju där nu, att det händer på riktigt. Och jag vet inte, Benny, du kanske ska förklara lite vad målbilden är med det projektet som
jag ska bara be Barry få säga någonting. För Barry är just en sån som har implementerat en hel del lösningar i molnet, i Azure och så. Så vad är din roll på Microsoft?
Min roll de senaste 12 månader har varit Western Europe Lead för IoT Workload. Så jag har varit med i många av våra tidiga IoT-projekt hos stora kunder ute i Europa och hjälpte dem leverera IoT-lösningar på Azure. Det största kanske med ABB EV Fast Charging som vi gick ut med pressannonser igår.
Jag twittrade om det i morse.
Ja, och ja, samtidigt har twittrat om det sen också, så det är lite kul.
Just det, alltså, IoT för mig, jag är ju utvecklare, det är ju att oj, det är så kul med sensorer och det är liksom pillipoll och det är löda och det är blinkande lampor och lite sånt. Men vad är det IoT, Benny?
Ja, det är väl rent tekniskt, men sen gäller det att förflytta den tekniken till verksamhetsnytta då. Mm. Och Rickard inledde lite grann här med det vi gör nu på SSG då, är att har tagit fram en pilot här till ett av de största industrierna i Sverige för att ha koll på kemikalierna i cisterner. Nivåer, när det är dags att fylla på. Åkerier som ska veta när man ska komma dit, fylla i rätt cistern och så vidare och så vidare. Va? Ja. Så att det är ju, vi jobbar ju med verksamhetsnytta rakt uppifrån och ner då. Sen är ju IT-tekniken, det är ju bara möjliggörare i det här fallet då. Och vi har jobbat väldigt mycket de sista åren med att förflytta våra tjänster mot kund rent tekniskt att lägga dem i Azure då, i Platform as a Service. Så vi har byggt väldigt mycket nya tjänster ut mot kund på den tekniken. Så det var ganska snabbt gjort för oss att förflytta oss till IoT-delen då, det Rickard pratade om. hubben och de här delarna. För vi hade så mycket Azure-kompetens och redan saker gjorda i Azure. Så det här var bara liksom som en del till att jacka på då. Tillsammans med väldigt bra partners i det här fallet då.
Men visst är det så, inom industrin, Rickard, så alltså IoT, det är ju skåpmat. Det har ju funnits i 10, 15, 20 år. Vad är det som gör att det nu blivit så hypat?
Man kallade det väl för processautomation förr i tiden, skulle man väl säga. Men det som har hänt här nu, det är ju en kombination av tre saker egentligen. Det är ju att kostnaden för sensorer har kommit ner drastiskt. Industrisensorer eller andra delar förr i tiden, eller för ett tag sedan, var ju hyfsat dyra. Så man fick välja sina use cases. Nu kan man mer eller mindre titta på alla use cases. Sensorkostnaden är låg. Kostnaden för datatrafik har sjunkit radikalt dessutom. Både så att säga, trådbund och trådlös, whatever. Så att nu, och dessutom har kapaciteten byggts ut med inte minst på mobila sidan med 4G och så vidare. Så att kostnaden för data och quality of service på data, kostnaden ner, QS upp. Och sist men absolut inte minst så är det ju cloud computing. Alltså att molnet har kommit till, att vi i princip kan sätta en infinit datakraft i händerna på kunderna till en väldigt låg kostnad. Så alla de här tre komponenterna skapar så att säga den perfekta stormen för att göra inte bara dyr processautomation som ska leva liksom för evigt, utan helt nya aspekter där vi flyttar ut automationen eller så att säga affärsvärden, affärsnyttan som jag nu pratar, från kanske bara i fabriken hela vägen ut till där råvarorna hämtas till fabriken i pappersmassaindustrin. Vi kan prata IoT där, kanske Internet of Trees, där vi faktiskt liksom mäter träna innan de går in. Vilka kvaliteter på träd ska till sågverket, vilka kvaliteter av träd ska bli pappersmassa. Och det kan du göra redan när de står på rot, därför att sensorerna är så pass billiga och du har kommunikation. Bara ett sånt exempel. Men de tre sakerna är ju det som bygger den här explosionen av nya möjligheter.
Berre, det är jätteintressant att jag twittrade om ABB i morse faktiskt. Det är ju också ett nytt spännande case. Kan du berätta lite om det?
Ja, vi...
Rickard kanske också vet lite.
Ja, men... ja, vi jobbar tillsammans med ABBs EV Fast Charging. Så laddningsstationer för elbilar. Och vi hjälper dem, vi hjälper Azure-plattformen att hantera de här laddningsstationer, monitorera dem, uppdatera dem, och planen är att man ska använda avancerade IoT-tekniker som predictive maintenance för att kunna berätta när en laddningsstation kommer att gå sönder, så att man kan gå ut och åtgärda det innan det händer och därför hålla uptime till 100% och sådana mål.
Och Rickard, har du varit med i det caset också? Eller?
Nej, det har jag faktiskt inte varit. Men det intressanta är att det visar på nya intressanta värdekedjor. För att tar vi då laddning, säg så här att Vattenfall köper laddstationer från ABB och ställer ut dem, till exempel som de har redan idag i Tyskland. Och de sen kommunicerar med SIM, över SIM-kort, det vill säga mobilnätet, där den tjänsten köper Vattenfall från Tele2. Och sen så kommer alla de här dataströmmarna med olika infallsvinklar, där Vattenfall förmodligen vill göra analys på sin del, Tele2 på sin del, ABB på sin del, med olika infallsvinklar. Och då kan de göra det med utifrån i princip ett grundsätt av Azure-tjänster för IoT. Så att du har en gemensam plattform egentligen, men med flera spelare i värdekedjan som interagerar.
Benny, du som kan det här, är det alltid guld och gröna skogar? Det var ju nästan lite roligt faktiskt, till gröna skogar.
Ja. Det är väl inte, och vi startade för 2,5, nästan 3 år sedan med att börja bygga då tjänster i Azure. Och det var väldigt tufft.
Vad var det för tufft? Hade ni inte Barry där? Alltså?
Nej, precis. Men både motstånd internt, IT-avdelningar, leverantörer och så vidare. Va?
Berätta, vad var det för motstånd? Var det inte tekniskt motstånd, var det mer en kultur...
Kulturen är jätteviktig och tekniken har aldrig varit en diskussion om. Vi pratar inte processorkraft eller ramin, utan det har mer varit kulturen i, om man säger, på IT-avdelningar hos leverantörerna, att man, nej, men vi har ju en lösning som funkar, vi kanske ska köra på den en gång till då. Man vill liksom inte hoppa på det här tåget. Och ofta det som kommer upp när man sitter med tekniker, det är att det här är inte säkert. Men när man har tagit den diskussionen 20-30 minuter in i ett möte, då kommer ofta svaret: vad fan tror du? Jag blir av med mitt jobb. Så det är liksom inte tekniken.
Det är
tekniken.
Det som är kärnan. Ja. Vad är din erfarenhet utifrån det Benny säger?
Ja, man ser att det som har hänt hos många av de kunderna jag har jobbat med är att man har en egen hembyggd IoT-system hos IT som man vill försvara, som man älskar och man har byggt upp själv. Oftast på gamla teknik som VCF och SQL Server som har funkat ganska bra när man har haft ett par tusen devices. Men nu med de nya trycken som kommer kan det bli miljontals devices, det kan bli en massa med höga förväntningar från verksamheten om vad man ska kunna göra. Vi pratar oftast om nya affärsmodeller och det finns mycket press på många av mina kunder på att öka sina marginaler till exempel på det som de tillverkar. Och det gör att man måste tänka lite annorlunda. För när de här hembyggda system, när de börjar gå från ett par hundra till ett par tusen till 40 000 devices, så ser man att de går på knäna ganska snabbt. Och när det händer så blir det slut på intakt strömmarna för kunderna. Och då blir det panik. Och det är jätteviktigt att man är medveten om de här utmaningar.
Men där som Benny sa, att man funderar ändå på säkerhet och så. Är det så att det är säkrare i målet? Eller är det en fråga som du är utredd?
Absolut är det säkert i målet. Och det handlar inte bara om att jämföra komponenter i målet och komponenter som du har on-prem. Man måste också titta på processerna runt säkerhet och hur du tänker när du designar en lösning. För många av de här lösningarna förr i tiden var så pass svåra att få till att man hoppade över säkerhetsbiten. Så när man tittar på gamla IoT-lösningar som gjordes för 10-15 år sedan, säkerhet var oftast alldeles för komplex att få in. Och man kan hitta helt öppna system som är lite läskigt. Och chansen att täppa till sådana hål finns nu när man tittar på Windows Azure och att bygga de här lösningarna.
Rickard, affärsmodeller?
Ja, alltså det är ju en annan aspekt av det här. Det är ju lite som Barry sa, att det här är ju också en effekt av globaliseringen av en global marknad. Scania säljer lastbilar över hela världen. Volvo säljer lastbilar och gräskopor över hela världen. Så det är en global värld och kunderna finns på global basis. Det är inte möjligt att ta de gamla legacy-systemen och sen sätta upp dem i varje enskilt land för att de inte skalar över hela världen. De här systemen måste skala över hela världen av rena konkurrens- och effektivitetsskäl. Därvidlag så är ju då molnet som infrastrukturplattform och hur molnet är konstruerat, alltså hur du täcker den globala marknaden med tjänster. Både från en datacenterperspektiv men också CDN-noder, om det är latency som är problematiskt. Hur ser kommunikationskapaciteten ut mellan datacentern, behöver flytta stora datamängder. Den arkitekturen är oerhört viktig i en global marknad för de globala spelarna. Och där ser vi ju ganska mycket den förändringskraften som finns i just det här. Att istället för så att säga, vi kan i princip rulla ut vår verksamhet i ett land helt och hållet baserat på molntjänster, vilket gör att jag inte behöver ta några lokala investeringar och massa capital expenses som ska göra avskrivningar på det. Så det här är förändringstryck som bara, det är där, det är liksom ingenting. Och jag hör ju också ibland, och det, Benny, det har ju du pratat om också, men att IT-avdelningen ibland är lite så här, liksom, vad ska det vara bra för, nu håller vi hårt i sätet här. Men vad som händer just inom IoT-området är ju ganska tydligt att initiativen till förändringsprocesserna kommer från affärsverksamheterna. Och kan inte de få med sig IT, då går de förbi IT. Det är liksom det som
händer. Det var kända webbsajter för 20 år sedan.
Ja, lite så. Så att här är det liksom be there or be square. Alltså det är liksom, det bara händer på det sättet.
Benny, har du något att tillägga där?
Ja, det är typiskt shadow IT. Alltså som finns i många verksamheter. Och jag tycker att det är bättre att ta dialogen med verksamheten och förklara kanske vilka alternativ vi har till den lösning de behöver, än att säga nej till allting och så sitter de där med sina kreditkort och drar själv och köper sitt CRM-system som man kanske inte har koll på. utan ha väldigt öppen dialog. Det här är ju på samma tema som det var på 90-talet när många installerade spel på sina datorer och man vill inte ringa supporten. Kunna ha en dialog istället om, men du, välj den här gröna lösningen istället för den här röda, för den är nog bättre, va? Istället för bara sätta ner klackarna. Sen vill jag även flika in just det här med Azures möjligheter, att man sätter ju upp en pilot billigt och snabbt utan investeringar. Förut för 5-10 år sedan fick man ju investera kanske en hårdvara, serverblad eller lagring eller vad det kan vara, innan man kom igång. Nu är man ju väldigt snabbt på då. Och det har ju vi nyttjat, men samtidigt har vi gjort det under kontrollerade former. Vi ser till att ha övervakning på allting, vi backar upp allting. Vi arkitekturen för att leverera från två olika datacenter till exempel då. Så vi har ju försökt tänka hela vägen. Så vi har ju inte bara använt Azure bara för att snabbt och komma igång, va?
Ja, hur gick den här, om man säger det här, från prototyping till produktion? Går det att ge oss några erfarenheter som andra företag skulle kunna ta nytta av?
Kring just det här caset menar du?
Eller ja, liksom, om man, vill, man har en idé och man vill komma ut, hur gör man det på ett bra sätt? Hur gjorde ni?
När det gäller just IoT-piloten här då, är det väldigt intressant, därför att vi har hållit på ganska länge inom SSG när vi ska ta fram nya tjänster. Men nu fick våran innovationsmanager och Sara driva det här som en innovation. Så vi la inte våran projektportfölj på samma sätt. Utan vi drev det som en innovationsprocess tillsammans med våran partner, Massalin Consulting i det här fallet då. Och byggde det här väldigt agilt i små bitar och visade vad vi kom fram till varje dag egentligen då. Med små legoklossar. Tills vi tyckte att men det här ser riktigt bra ut. Så att vi har inte sagt att vi ska göra någon big bang, sitta i 3 månader och koda någonting, utan vi har tagit det väldigt små delar då.
Barry, det där med att börja med IoT och gå på det här sättet, är det bra sätt tycker du att närma sig IoT?
Ja, absolut. Och det är det som vi egentligen i Microsoft Services hjälper våra kunder med hela tiden. Inte att bygga något jätteprojekt, men att hjälpa kunden ta del av plattformen och att snabbt kunna bygga och bevisa att någonting funkar, att testa det i marknaden. För i de här områden och affärsområden som IoT är relevant i, time to market är otroligt viktigt, och det är det vi hjälper våra kunder med, och det är det som är en stor fördel med Azure. Hur snabbt du kan komma upp med någonting, testa det, rulla ut det till kunderna, få feedback och börja tjäna pengar på det.
Okay, bara ta några exempel närliggande här. Dag, du har ju själv prövat lite här, men vi har ju bara för några veckor sedan lanserade vi Azure IoT Suite. Där vi, syftet med den är att sänka liksom, time to market, att starta igång fort. Vi har gjort extremt mycket marknadsundersökning och tittat på det. Först och främst så både vi och McKinsey, men 70% av värdena kommer att vara business-to-business-scenarier. Det är alltså the industrial internet of things är liksom den stora bulken av allting. Och när vi går ut och frågar industrin så liksom försöker vi hitta liksom gemensamma use cases oavsett vad du tillverkar. Och då har vi kommit fram till alltså, fjärrövervakning, då, remote monitoring, alltså asset management, hantering av tillgångar. Och predictive maintenance, det var ju de tre som dök upp oavsett om du gjorde kundvagnar eller lastbåtar. Så att vad vi har gjort med Azure IoT Suite, det är att vi har byggt de tre applikationerna. De finns redan. Du kan alltså klicka på applikationen. Vad vi gör i bakgrunden, det är att vi provisionerar ut hela arkitekturen bakom med olika typer av tjänster som kommer att plockas då från Azure, och det är Steam Analytics, IoT Hubben, det kan vara Machine Learning och så vidare. Så har du ett färdigt paket. Det tar 13 minuter att provisionera upp remote monitoring-applikationen i bakgrunden, och sen är du ready to run. Istället för att det ska ta 3,5 månader och du fortfarande inte kommer någonstans. Så att vi har ju verkligen liksom tagit och kortat ner startsträckan radikalt för att komma igång med någonting och titta på det här inom de tre applikationsområdena. Sen är det en plattform, så vi vill ju att våra partner ska bygga andra scenarios på den plattformen också naturligtvis. Den är inte stängd på något sätt. Och som sagt, källkoden finns på GitHub där. Alla agentbibliotek för sensorer finns på GitHub. Så att det där är det liksom öppet och färdigt att köra.
Jag tänkte ställa en fråga till er och sen tänkte jag faktiskt drotta ner mig de sista minuterna i teknik. Det är därför jag har Barry här. Det är så sällan jag ser Barry, så att jag tar ett tillfälle. Vad tänker ni nästa steg, Benny, för er?
Med IoT-delen här så vi ska ju leverera den här piloten nu då, och dema den den 27 oktober här för kunderna då.
Och kommer de att förstå det här? Är deras mognadsgrad?
Ja, det tror jag, för att de har varit väldigt delaktiga i det här också och tycker att det här är jättebra då, från verksamhetssidan. Så att vi har stora förhoppningar på att vi på SSG då ses ju av industrin i Sverige som en trusted part. Att vi kan hålla datat oberoende. För att SSG har ju, vi har ju vår affärsidé att samarbete ger resultat. Att man ska samarbeta där man kan och konkurrera där man inte kan samarbeta då. Att dra nytta av det här. Så att det är många industrier som är väldigt intresserade av just den här IoT-lösningen vi tar fram nu då. Men exakt vart den tar vägen. Om det här går bra allting under hösten här, så tror vi att vi har ju en färdig tjänst paketerad Q1 och 2016. Som vi kan leverera. Där vi är liksom trusted part på att hålla datat.
Mm. Intressant. Rickard, har du någon avslutning innan jag vänder mig till Barry här?
Nej, jag vill bara, alltså mycket konversationen om man läser i press och på webb och annat, så IoT blir liksom ett självändamål. Men man ska komma ihåg att IoT, som är ena sidan av myntet, så har du ju Advanced Analytics, som är andra sidan av myntet. De här två syftar ju till att förbättra, skapa, förändra eller avsluta affärsprocesser. Det är det som är målet. IoT är medlet för det. Så att affären och affärsägarna måste ju alltid vara med. Man kan alltså inte sitta i källaren och propeller hitta på grejer. Utan det måste vara en sån förankring. Så att man ser och kan mäta de här affärsprocesserna på ett annat sätt.
Jag vill ju också säga att jag pratade lite om Raspberry Pi och det här med trådar och blinkande. Det är ju viktigt, för jag var på en hackathon och pratade mycket om att det är viktigt att kunna börja prototypa saker och ändå börja och också lära upp sig och sånt. Så att vi ska inte förringa den som sitter i källaren med propellern, eller hur?
Nej, det var absolut inte förringa. Det finns många, alltså Bill Gates startar ju en källare med propeller.
Eller garage,
det var nog en källare, tror jag. Men det ska man inte absolut inte alls förringa. Men det är ju så att säga, man bestämmer sig någonstans för vad man i värdekedjan vill vara. Liksom. Vi har ju partnerskap med ABB, med Schneider, de här stora sensortillverkarna på industrisidan som gör det väldigt bra. Men vi har ju också, typ från ett konsumentperspektiv, så har vi ju naturligtvis möjligheter då att jobba med Raspberry Pi och lite av andra sakerna, och prototypa som du säger. Och vi har ju byggt in all-join-protokollet i Windows 10, så det finns, som är ett konsumentprotokoll. Så att det finns alla möjligheter på den sidan också.
Barry, du pratar om IoT-sviten, IoT-hubben, och då börjar man prata om arkitektur och sånt. Och någonting som har fastnat oerhört starkt, det är när du berättade en gång om det här problemet man kan göra med att man använder en befintlig arkitektur, som ofta är den här treskiktade, restbaserade tjänster och sånt. Och att ja, det går bra kanske till 200 devices, sen får man börja om från början. Så kan du berätta lite hur man måste tänka nytt?
Ja.
Eller måste man det?
Så det är, om du ska ha miljontals devices som pratar samtidigt med ditt backend-system, så kommer du snabbt ha problem om du kör på det gamla sättet med en liten .NET-klient som pratar över HTTP med TLS som säkerhet. För det första, många av de här små devices stödjer inte TLS eller HTTP, så du måste hitta en annan lösning.
Bara på grund av batteriet exempelvis. Ja.
Och om du sitter on-premise, som många kunder har gjort, och bygger med gamla VCF-tjänster eller webb-API, man börjar upptäcka ganska snabbt att det är inte många samtidiga uppkopplade devices som en server kan stödja. Och så behöver du en till, och då har du lastdelare och som måste läggas till, och komplexiteten blir enormt, och det är snabbt upp i flera hundra servrar. Och på backend-sidan kan man använda gamla RDBMS-tekniker som SQL-server eller Oracle eller någonting. Och de är oftast nu inte byggt för att ta emot den datamängden som sensorerna har möjlighet till att skicka idag. Så du kommer uppleva massor med problem i systemet. Först att hålla alla kopplingar öppna till alla devices, att hitta vägen tillbaka till alla devices och hålla de kopplingar öppen, att ta hand om all data som strömmar in ständigt från 1 miljon devices är inte lätt, och inte lätt att göra on-prem. Det är inte omöjligt om du har hur mycket pengar som helst, men jämfört med vad man kan göra snabbt och enkelt i Windows Azure, det är otroligt mycket jobb.
Vad är det här då, IoT-sviten egentligen? För det som sagt, det släpptes för ungefär 2 veckor sedan. Ja. Kan du kort beskriva den?
Så IoT-suite och IoT-hub som vi också släppt, de har samma ändamål. Och det kommer tillbaka till det vi har redan sagt om time to market. Allting som vi gör nu runt om IoT i Windows Azure handlar om att göra det smidigare och snabbare och enklare att komma igång. Så allt som man gör med IoT kunde man nästan göra för 3-4 år sedan i Windows Azure, fast man fick jobba väldigt mycket med baskomponenter som service bus och worker roles och global och table storage. Och vid varje iteration har vi lagt till produkter som stream analytics och machine learning. Och vi märker nu att all tiden går att koppla ihop de här komponenterna. Och Azure IoT Suite då är ett sätt att lätt koppla ihop dem. Så målet är att det här ska ta hand om allt lim mellan komponenterna, så att man spendera mindre tid på att koda och sätta upp saker och komma ut med någonting snabbare och få feedback på det, så att man kan ta nästa projekt.
Och vad jag har förstått med IoT-sviten är det 2 saker som jag hör folk fråga efter. Dels är det device management,
ja.
Och dels är det command.
Ja.
Och det, nu finns det.
Ja, de finns det.
Finns en sak till de frågar efter normalt sett, och det är när man håller på med IoT-projekt, vad kostar det?
Okay.
Det är en väldigt vanlig fråga från affärsverksamheten i varje fall. Och då är det så att med IoT-sviten så lanserar vi ju en ny prismodell också, ska man vara klar på. Som vi introducerar en valuta som kallas för IoT-unit. Så en IoT-unit ger dig 500 sensorer uppkopplade till en mängd tjänster som är definierade. Och så kostar det en summa. Och vill ha 500 sensorer till, då lägger du till en IoT-unit och då kostar det 2 summor. Och fördelen med det är att kostnaden för den här tjänsten blir förutsägbar. Vilket är någonting som inte minst verksamhetsägare, PNL-ägare och finanschefer tycker är fantastiskt bra. För tidigare har det varit lite så, liksom, vad kostar det? Ja, det är hur långt det är ett snöre. Det har varit ganska svårt. Så det är en viktig aspekt, den prismodell vi lanserar med Azure IoT-sviten.
Tack så mycket Benny Sundholm, Rickard Lind och Barry O'Reilly för att ni gå med inblick i IoT, och nu börjar strax första dagens eftermiddagssessioner. Välkomna tillbaka senare till oss.
Tack.